Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Origins of the Urban Crisis, Race and Inequality in Postwar Detroit är en fackbok av historikern Thomas J. Sugru, först utgiven 1996 och senare uppdaterad med ett nytt förord. Med Detroit som huvudfall undersöker boken varför en stad som efter andra världskriget förknippades med industriell styrka. Fackligt arbete och ekonomisk tillväxt utvecklade så djup fattigdom och ojämlikhet. Sugru ifrågasätter den vanliga bilden att stadens nedgång började med 1967 års upplopp eller enbart med 1960-talets politiska konflikter. Istället visar han hur krisen växte fram gradvis genom rasdiskriminering på arbetsmarknaden, segregerad bostadsmarknad, förortsexpansion och industriernas flytt från staden. Boken kombinerar urban historia, arbetslivshistoria och studier av medborgarrättsrörelsen. Dess syfte är inte bara att förklara Detroits särskilda utveckling, utan också att visa hur efterkrigstidens amerikanska storstäder formades av politiska beslut och privata maktstrukturer. Den uppdaterade utgåvan knyter dessutom analysen till Detroits senare ekonomiska kris och konkurs. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här. För det första, krisen började före 1967 års upplopp. Sugrus viktigaste omtolkning gäller tidpunkten för Detroits kris. I många berättelser fungerar 1967 års upplopp som den avgörande brytpunkten då staden påstås ha förlorat invånare, investeringar och framtidstro. Boken vänder på denna kronologi. Den visar att missnöjet och ojämlikheten som blev synliga 1967 redan hade byggts upp under flera årtionden. Svarta Detroitbor mötte begränsningar i både arbete och boende samtidigt som många vita familjer kunde söka sig till förorter med bättre bostäder, skolor och kommunal service. När konflikten exploderade var den alltså inte en fristående orsak till stadens problem utan ett uttryck för redan existerande spänningar. Perspektivet har en bredare betydelse för hur urbana kriser förstås. Dramatiska händelser är ofta lätta att minnas och använda som förklaringar, men de kan dölja långsamma processer som diskriminerande regler, investeringsbeslut och bostadspolitik. För en svensk lyssnare kan jämförelsen vara att inte förklara segregation i en stad enbart genom en enskild händelse eller ett enskilt beslut. Sugrue betonar istället hur flera institutioner över tid skapar ojämlika livsvillkor. Detroits historia blir därmed en kritik mot förenklade förklaringar om urban nedgång. För det andra, arbetsmarknadens diskriminering begränsade den svarta befolkningens möjlighet. Detroit förknippas ofta med bilindustrins välbetalda fabriksjobb och efterkrigstidens växande arbetarklass. Sugru visar dock att denna bild var djupt ojämlik. Svarta arbetare kunde få tillträde till industrin men mötte ofta diskriminering vid anställning, placering, befordran och lön. De koncentrerades i många fall till tyngre, mer osäkra och mindre attraktiva arbetsuppgifter. Fackföreningar kunde vara viktiga försvarare av arbetare, men de undanröjde inte automatiskt rasliga gränser så inom arbetslivet. Därmed räckte industriell tillväxt inte för att skapa jämlikhet. När arbetstillfällen sen började försvinna eller flyttas ut från staden drabbades grupper med svaga ställning först och hårdast. Bokens resonemang binder samman rasism och ekonomi utan att reducera den ena till den andra. Diskriminering var inte bara en fråga om fördomar mellan individer. Utan ett mönster i organisationer och arbetsmarknadsregler som bestämde vem som fick stabilitet, erfarenhet och möjlighet att bygga ekonomisk trygghet. Detta är centralt för att förstå varför arbetslöshet och fattigdom kunde bli så geografiskt och rasligt koncentrerade. Sugru förklarar också varför nostalgiska bilder av industrisamhället behöver granskas. Bilindustrins storhetstid gav betydande möjligheter för vissa arbetare, men dess fördelar var långt ifrån jämnt fördelade. För det tredje, bostadssegregation gjorde hemmet till en konflikt om makt och tillhörighet. En av bokens mest betydelsefulla delar handlar om bostadsmarknaden. Sugru beskriver hur restriktiva avtal, diskriminerande försäljningspraktiker och segregerade bostadsområden begränsade svarta familjers val. Bostaden var därför inte bara en privat fråga utan en väg till eller bort från trygghet, kapital och politiskt inflytande. För många vita familjer blev ägandet av ett hem i rätt område en central del av efterkrigstidens medelklassideal. När svarta familjer försökte flytta till områden med bättre bostäder och service väckte det ofta hårt motstånd. Konflikten handlade både om rasism och om rädslan för att förlora bostadsvärden, social status och kontroll över lokalsamhället. Sugru visar hur dessa intressen kunde förstärka varandra. Segregationen fick långvariga följder eftersom bostadsorten påverkade tillgången till skolor, transporter, arbete och offentlig service. Den begränsade också möjligheten att bygga upp förmögenhet genom bostadsägande, vilket i USA har varit en avgörande kanal för ekonomisk trygghet mellan generationer. Analysen är särskilt användbar eftersom den undviker att behandla bostadssegregation som ett naturligt resultat av personliga val. Istället framställs den som ett resultat av organiserade beslut, marknadsaktörer och politiska strukturer. Det är en viktig nyckel till bokens förklaring av Detroits bestående ojämlikhet. För det fjärde, industrins utflyttning och ny teknik urholkade stadens arbetsbas. Sugru placerar den industrialiseringen tidigare än vad många äldre skildringar gör. Han visar att förändringen började redan under 1950-talet när arbetsgivare flyttade verksamhet till förorter och mindre orter. Och samtidigt införde teknik som minskade behovet av arbetskraft. Det var alltså inte en plötslig följd av senare globalisering, utan en process som påverkade Detroit under den period som ofta beskrivs som stadens ekonomiska guldålder. Utflyttningen förändrade vardagens geografi. Arbeten hamnade längre från de stadsdelar där många svarta invånare bodde, medan bristande resurser och segregation gjorde det svårare att följa jobben. Företagens beslut om lokalisering fick därmed sociala konsekvenser som inte kan skiljas från bostadsfrågan. När skatteunderlaget och jobben flyttade försvagades också stadens kapacitet att finansiera service och investeringar. Boken avvisar inte att konkurrens, teknik och förändrade produktionsmönster spelade roll. Dess särskilda styrka är istället att den visar hur ekonomiska förändringar verkade genom en redan ojämlik stadsstruktur. De som hade tillgång till bil, kapital och öppna bostadsmarknader hade större möjlighet att anpassa sig. De som redan hade utestängts mötte större risker. På så vis förklaras den industrialisering som en socialt fördelad process, inte som en opersonlig ekonomisk naturkraft. Slutligen, Detroit förklaras genom samspelet mellan offentliga beslut och privata intressen. Bokens metodiska bidrag ligger i att Sugru väver samman flera aktörer som ofta studeras var för sig. Han behandlar företag och arbetsgivare, fackföreningar, fastighetsmäklare, lokala politiker, medborgarrättsgrupper och invånare som delar av samma urbana system. Detta gör det möjligt att se varför enstaka reformer sällan räckte. En förbättring på arbetsmarknaden kunde begränsas av att familjer fortfarande utestängdes från vissa bostadsområden. Bostadspolitiska ambitioner kunde i sin tur motverkas av lokalt motstånd, privata marknadspraktiker och en regional utveckling som gynnade förorter. Sugru betonar därför att ojämlikhet inte enbart skapades av staten eller enbart av marknaden. Den växte fram i samspelet mellan lagar, institutioner och privata beslut som ofta framstod som vanliga eller neutrala. Här finns också bokens politiska relevans. I det nya förordet diskuterar Sugru Detroits konkurs och varnar för föreställningen att marknadsdriven återutveckling ensam kan lösa stadens djupare problem. Investeringar kan vara betydelsefulla, men de reparerar inte automatiskt historiska ojämlikheter i tillgång till arbete, bostäder och offentlig service. För läsaren erbjuder boken därmed ett sätt att bedöma urbana reformer. Frågan blir inte bara om en stad växer, utan vilka grupper som får del av tillväxten, vilka platser som prioriteras och vilka äldre hinder som lämnas kvar. Sammanfattningsvis, The Origins of the Urban Crisis passar särskilt väl för läsare som vill förstå amerikansk stadsutveckling bortom enkla berättelser om fabriksnedläggningar, upplopp eller politiska misslyckanden. Den är relevant för studenter och yrkesverksamma inom historia, sociologi, samhällsplanering, bostadspolitik och arbetslivsstudier. Men också för den som vill få ett mer historiskt djup i diskussioner om segregation och regional ojämlikhet. Boken kräver uppmärksamhet eftersom den arbetar analytiskt med institutioner och långsiktiga samband. Men belöningen är en betydligt mer precis förståelse av hur urbana problem uppstår. Dess praktiska värde ligger i att den tränar läsaren att ställa bättre frågor till dagens politik. Vem får tillgång till arbete när ekonomin förändras? Vem kan flytta när bostadsmarknaden är stängd? Och vilka konsekvenser får det när skattebas och investeringar flyttas över kommungränser? Det som särskiljer Sugrus bok från många skildringar av Detroit är att den inte behandlar rasism, bostäder och industriell omvandling som separata ämnen. Den visar deras ömsesidiga förstärkning under efterkrigstiden. Detroit är visserligen ett specifikt fall, men analysen förklarar varför liknande mönster återkommer i andra industristäder. Bokens bestående styrka är därför dess förmåga att förena lokal detaljrikedom med en större förklaring av den amerikanska urbana krisen, om du vill stödja Thomas J. Sugru, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!